Hej och varmt välkommen tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en fantastiskt härlig människa som jag har stött på ett par gånger i mitt liv på olika sätt, höll jag på att säga, både i verkligheten och online. Victoria Davidsson, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Så härligt att ha dig med här. Jag tänker så här, vi brukar alltid börja med en fråga och det är lite grann, vad är ditt första minne av mig när vi möttes?
När vi möttes i verklighet, IRL?
Ja, men det kan du ta.
Ja, men alltså, det jag tänker på, det är ju att jag plåtade ju dig då. Kommer du ihåg det? Och då hade ju du tagit med dig en massa fjädrar som vi satte i ditt hår.
Just.
Så mitt minne är liksom skog och så står du där med de där fjädrarna. Det var alltså, det kändes nästan lite magiskt.
Ja, men det var lite så, för det var ju i småländska skogen i, vad var det? I oktober, november, det var ju på hösten i alla fall.
Mm.
Det var ganska kallt, men och ja, för mig var det också det där vildsvinet.
Det är ditt första minne av mig.
Nej, men det är väldigt starkt. Nej, men mitt första minne av mig, det är nog alltså en helhet, både online och när vi träffades där. Det är din härliga, sprudlande energi. Som känns som att den tilltalar mig väldigt mycket. Jag blir alltid väldigt glad när vi hörs eller vi pratar eller vad vi än gör. Och lite busigt.
Mm.
Det gillar jag jättemycket.
Det var väl hela vår, för vi, första gången vi sågs i verkligheten, då sågs vi i flera dagar.
Ja, precis.
Och det var ju lite busigt. Jag skulle ju ta en massa bilder på dig, men det var ju inget bra väder. Så vi sprang ju bara ut och in och av med kläder. För vi ville ha lite så här sommarkänsla eftersom du oftast befinner dig i sommar.
Ja, precis. Nej, det var ju lite spännande. Ja, det var spännande. Men vi hade väldigt, väldigt roligt. Och det var också så där grejer. Jag är absolut inte bekväm framför kamera. Det är en stor utmaning. Men att göra det med dig som är fotograf och på det sättet du gjorde det, är ju liksom, det var bara roligt. Till och med när jag skuttar runt i skogen med endast en rosa gardin liksom, i mossan. Till och med det blev ju liksom bara, ja men okej, det är klart jag ska göra.
Jag märkte inte att du inte var bekväm framför kameran.
Gjorde du inte det?
Nej, jag fast minns det, inte det. Så,
nej, jag tänker, det är ju det jag upplever när jag har sett dina bilder överhuvudtaget, så känns det som att du är ganska duktig på att få andra att känna sig väldigt bekväma framför kameran, även om det inte är det man gör vanligtvis liksom.
Jag tror att det är lite av min grej. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det brukar bli så.
Ja, vad härligt. Men berätta lite, alltså, du är fotograf säger jag ju, men det är klart man kan vara fotograf på många olika sätt. Berätta lite vad du gör.
Ja, men jag fotograferar ju väldigt mycket människor och framför allt kvinnliga företagare. Och då tar jag liksom, jag brukar säga att jag tar porträtt. Och det är ju det jag gör. Fast jag gör det ju med ganska mycket energi och lekfullhet liksom i bilderna. Så att det är inte så här stela porträtt i kostym. Utan ganska mycket, gärna ute i naturen och att man får röra på sig. Och så fångar jag liksom lite mer som ett ögonblick.
Mm.
Sen fotograferar jag ju ganska mycket kvinnor utan kläder också för att visa upp hur kroppar ser ut i verkligheten.
Mm. Och det är så vackert, det är så inspirerande.
Ja, tack.
För det gör du också ganska mycket i naturen. Eller nästan alltid kanske.
Mm. Nästan alltid, jag älskar ju naturen. Mm. Och kvinnor, tydligen. Nej, men jag känner så här, de här bilderna på kroppar.
Mm.
känner jag att det finns ju en hårfin gräns mellan att det blir helt fel, alltså att det blir sexigt eller ja, vad det nu kan vara, och det vill jag absolut inte. Jag vill bara visa upp kroppar, men de ska ju vara, då känner jag att naturen passar bra, för jag vill också visa upp den här kraften och styrkan som finns i allas kroppar, oavsett hur man ser ut liksom, så finns det en urkraft där, och då passar det ganska bra att vara i naturen.
Och det är så härligt att se dem. Jag tänker liksom, jag blir så inspirerad och jag blir så glad, och det är så mycket, det är så naturligt. Det är liksom inget konstlat när man ser dina bilder, utan olika kroppar, olika former och mycket former, och det är liksom, och det som du säger, det finns ju liksom inget sexigt på det sättet över det, utan det är vackert och naturligt, och mycket urkraft som du säger, det är du ju jätteduktig på att få fram.
Ja, och den kommer ju av sig självt. Om jag tror, det brukar ju vara lite så här att om jag får, för det är ju inga modeller jag fotograferar när jag tar de här kroppsbilderna, så att det är ju människor som inte är vana vid att stå framför kameran. De kanske aldrig ens har tänkt sig att de ska stå framför en kamera utan kläder. Och sen kommer de på att, jo, jädrar i mig, det ska jag göra. För att nu får det, för det handlar ju lite också om att många är lite less på den här stereotypa bilden och alla normer som finns om att alla ska se exakt likadana ut. Och om man inte passar in i det facket, då skulle man på något sätt inte vara bra, då har man inte en fin kropp. Men jag tror att den där känslan att folk är less på det, den har blivit så stark, så att ofta då så fotograferar jag kvinnor som första gången står framför en kamera utan kläder, och att de är nervösa men känner ändå att nej, men jag gör det här för den goda sakens skull liksom. Men då brukar det alltid vara så här att innan de har fått av sig sina kläder så är de nervösa, och i samma sekund som de står där utan kläder, då är det som att, alltså då är de så coola. De bara står där, då är det som att den där kraften, den fanns redan i dem.
Ja.
Och jag brukar ju ha med mig så här ett lakan eller någon handduk som man kan kasta till dem om det kommer folk liksom. Men det är ju jag som är mest pryd. När kläderna åkt av, då bryr de sig inte längre. Nej. Om det råkar komma någon, det är bara jag som bara, ja, Ida, nu kom det någon, vill du skyla dig? Och de bara, kör på.
Men det är väl lite så, det är väl som så här, nästan som en magisk gräns. Jag tänker på när vi gjorde det liksom, och nu kom det ju inga människor, det kom ju bara vildsvin, så det var ju liksom inga, behövde ju ingen handduk där. men ändå, det är precis som att det är det här första liksom, att också att visa sig för någon, och det är nästan mer, tänker jag, det är du som står där, och när man liksom släppt det, som är släppt garden på något vänster själv, här är jag, this is me, och när man liksom hittar den kraften så är den himla häftig. För den har vi ju allihopa, tänker jag, inom oss.
Ja, ja, och så tror jag att den här rädslan, man kanske är lite nervös innan, man vet att man ska ställa sig utan kläder framför någon annan. Men jag tror att den största liksom, rädslan eller nervositeten, den är precis när man tar av sig kläderna. Alltså det är just det momentet. Sen när det är gjort, då är det som du säger, att då är det som att då finns det bara frihet liksom. Då är det där läskiga plåstret, det avdraget, och då är det bara att köra.
Precis. Men du jobbar ju ganska mycket med det här liksom, med kroppen och att lyfta fram alla dessa fantastiska, unika olikheter som vi har, och det vackra hos människan. Men för du har ju en podd tillsammans också med Malin Lundskog, som ju är också en gammal kollega till mig, vilket är lite roligt, från Göteborg. Vi har jobbat som instruktörer ihop på tidigare där. Men ni har ju också en podd. Berätta lite om den.
Ja. Ja, men gud, det är så roligt. Den heter Min perfekta kropp.
Mm.
Och den handlar om att alla kroppar är perfekta, precis som de är. Alltså man behöver inte vänta tills man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt eller så här blivit längre eller blivit kortare. Alla har ju så här olika saker som man tänker att man skulle vilja ändra på. Men vi tänker att kroppen är perfekt precis som den är liksom. Och vi försöker liksom gjuta mod i kvinnor och vi brukar kalla att vi på så här gräsrotsnivå är feminister och kroppspositiva och sådär. För vi har märkt att det finns, alltså nu tänkte jag säga hierarki, jag vet inte om det är rätt ord, men det finns ju ändå så här, de här riktiga feministerna, de använder ju ord som man knappt förstår om man inte har gått liksom en kurs först. Och då kan det vara så lätt att tänka så här bara, jag förstår inte riktigt vad de menar. Medan vi är mer så här bara som vem som helst, som om man skulle sätta sig med sin kompis vid köksbordet och prata lite grann.
Mm.
Men det intressanta är att vi startar ju podden för att Malin jobbar ju med, ja men gud, hon gör ju så mycket saker, men
ja. Hon gör det.
Hon jobbar ju med att få folk att må bra till exempel. Ja. Hon jobbar mycket med träning och rörelse och hur man ska tänka och så. Och ni jobbade ju tillsammans för flera år sedan.
Mm.
Och jag har ju jobbat med mina kvinnor i jättemånga år. Och så visade det sig att Malins kunder och mina kunder, de sa samma saker om sina kroppar.
Mm.
Mina kunder ville att jag skulle retuschera bort typ en stor rumpa eller rynkor eller ja, sånt där. Och Malins kunder kom ju till henne när hon var PT för länge sedan för att de ville träna bort den stora rumpan. Och så att det var då vi kom på att men gud, vi borde ju prata om det här eftersom att inte alla, men väldigt många av våra kunder sa samma grej. Och allt handlar ju om att man inte var nöjd med sin kropp.
Ja, precis. Och det, jag tänker att det är så himla vanligt oavsett vad det är. Så har ju, som du sa innan, alla har ju oftast någonting. Och man är ganska duktig på att vara, jag är det i alla fall, i huvudet ganska duktig på att döma min kropp. På olika sätt och har alltid varit det väldigt mycket. Jag har ju nämnt det tidigare i podden att jag själv har varit i liksom en sån ätstörning, ortorexi som den heter, med träning och mat. Liksom, det blir liksom fanatiskt helt enkelt och sjukligt.
Mm.
Men det gör ju också att det är svårt när kroppen sen förändras och det sker förändringar att liksom inte... Även om man tänker att ja, men jag är ganska duktig på att inte jämföra mig med andra, för jag vet att vi är olika. Men även när man jämför sig med sig själv så är det också lätt att döma sig själv. Istället för att titta på det här, liksom, vad är det som är bra idag? Vad är det som fungerar idag? Vad är det som är annorlunda idag? Jo, men jag blir äldre och det är okej. Och för min del då, jag har massa smärta så jag kan inte träna som jag har gjort innan heller. Det är okej. Min kropp är ju egentligen fantastisk som tar mig igenom varenda dag. Och jag älskar ju det här uttrycket att min kropp är mitt tempel. Det tycker jag är så vackert. Jag tror att vi skulle behöva, alla behöva tänka så mer. Och liksom, ja, lite mer tacksamhet mot våra kroppar.
Ja, och vara snäll mot kroppen. Jag tänker det har blivit så mycket så här att man tränar, jättemånga tränar såklart för att kroppen ska må bra, men jag tror att jättemånga, inklusive jag själv ibland, tränar för att man typ tänker att det är för att man ska, och för att det skulle vara någon så här typ bantningsmetod för att man, eller för att man vill förändra sin kropp. Och jag tänker samma sak med mat, att det har ju blivit sånt himla fokus på mat, så att antingen är man en sån här jätteduktig person som jag är avundsjuk på, som verkligen tänker på vad man äter och bara äter så här bra grejer som typ som man har odlat själv. Eller så är man precis tvärtom och köper halvfabrikat och äter pizza och allt vad man kan göra. Eller så här proteinshakes. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men jag gissar att det inte är så naturligt i alla fall.
Nej.
Så det känns som att det här är liksom som när man var liten, då bara åt man ju, man var hungrig och då åt man. Kroppen behövde mat, så tänkte man ju inget mer på det.
Nej.
Sen liksom under livets gång så har det där lite grann försvunnit, och jag kan känna med mig ibland att jag kan så här, men gud, jag blir helt förvirrad. Det är klart, jag förstår vad som är bra mat, till exempel grönsaker, och dåliga saker, till exempel bullar. Men där i mitten liksom, där finns det ju massa saker som bara är mat, men man vågar typ inte, jag vet inte, det är som att man har tappat kunskapen. Nej, vänta, nu håller jag på att tänka samtidigt. Jag tror att det är så här. Man har inte tappat någon kunskap, men man är så himla rädd hela tiden att äta fel, och så
precis,
för det påverkar kroppen på ett dåligt sätt.
Och det gör ju igen det här som man liksom, igen tappar vi kontakten med kroppen och går upp i huvudet, för vi liksom hamnar upp i huvudet och i någonting som vi tror att det ska vara eller det förväntas av oss, och så orkar vi inte hålla det heller när vi väl försöker. Så då faller vi ändå tillbaka, och då kanske man faller långt tillbaka åt andra hållet istället för att hitta någon liksom, någon balans i, och att lyssna på vad är det min kropp behöver och vad mår jag bra utav. Och att det liksom kan, det kan vara olika, och det är okej. Okay. Det finns liksom inte här heller en rak väg som så här ska det vara. Utan att vi vågar och fortsätta att tänka även här. Likaväl som att alla kroppar är unika som du fotar, så är vi ju unika på alla andra plan också.
Precis, verkligen på alla andra plan. För jag tänker, bara för att det funkar jättebra för min bästis att löpträna, kanske inte det funkar alls för mig. Och nej, då betyder inte det att jag skulle vara så här lat bara för att inte jag gör det. Jag tycker det är så lätt att hamna i såna där tankar. Alltså att jag hamnar där själv, att jag bara, åh, jag vill göra som hon.
Precis.
Hon, jag vill bli så här. Jag har ju alltid velat bli en yogaperson. Men jag har aldrig blivit det. Så går jag runt och jag är avundsjuk på alla som yogar. Jag bara, åh, jag vill också bli en sån där. Men för mig, alltså, yoga är väl bra för alla. Men för mig, jag behöver något med lite mer fart, liksom. Mm.
Och jag tänker att det finns ju olika. Det finns ju även olika typer av yoga. Det finns ju hur mycket som helst idag. Varianter. Men i allt så handlar det ju om att hitta, vad är det som fungerar för mig? Och det är ju som du säger likadant med träning och de här grejerna. Som också är så lätt att man kanske får, alltså både sociala medier, tidningar och annat, där det liksom kanske förs ut om att så här ska du träna på bästa sättet för att, eller vill du uppnå det här så måste du, jag kräks på ordet måste, men det är ofta det som står, då måste du göra det här och det här och det här. Och vi måste ingenting. Det vi behöver göra, det är ju att lyssna till vad funkar för mig. Och den träningen som är hållbar, som blir av, det är ju när vi hittar någonting som är roligt. Det är ju i grund och botten liksom, i allt.
Och sen så tror jag att det är svårt att lyssna. Jag tror att vi har tappat bort oss lite själva, och vi kan inte riktigt, det är svårt för oss att lyssna på vad kroppen vill om man är inne i det här ekorrhjulet, om man är stressad och man ska jobba och man ska hämta barn, och så ser man alla löpsedlar där det står så här, oj, snart är det beach 2022, skynda. Du måste träna 500 gånger i veckan och bara äta ett äpple typ. Då är det svårt att bara stanna upp och lyssna.
Ja. Det går inte att stanna upp. Alltså, om man inte stannar upp liksom riktigt, alltså verkligen fysiskt bestämmer sig för att göra det, så går det inte att höra vad kroppen säger, utan då blir det ju allt andra som svischar förbi, som blir liksom någon slags sanning av vad hjärnan tror att vi behöver.
Mm. Och det är därför jag tänker att man behöver dig till exempel.
Mig?
Som kan hjälpa en att stanna upp.
Ja, du tänker så.
Ibland kan man göra det själv. Alltså jag tänker, nu för tiden är jag ganska medveten. Jag är absolut ingen, vad heter sådana här? Jag är ingen supermänniska. Men jag märker ju själv när jag börjar stressa runt liksom. Ja. Och då har jag jag har några favoritmeditationer. Och jag vet att för mig funkar det att gå ut i skogen. Och så blir jag lugn och kan stanna upp och lyssna inåt. Men bara för att jag vet det är inte helt säkert att jag kommer göra det. För jag tänker ju så här, nej, det har jag inte tid med. Jag måste ju springa runt i det här ekorrhjulet.
Precis. Och det är där det blir liksom så fel ibland, att vi tänker fel. Alltså man tänker liksom som det du säger, att du vet egentligen vad du behöver vid de tillfällena. Men så hamnar man någonstans i någonting att jag ska bara först. Eller att jag inte har tid. Och det blir så galet. För det är ju liksom att bara när vi tänker det så behöver vi ju stanna och faktiskt göra det. Vi vinner ju, vi tjänar ju otroligt mycket på det. Både kroppsligt och psykiskt och allting. Och tidsmässigt, det blir ju effektivare också sen. Så det är ju aldrig bortkastat. Men ändå så är det ju där vi hamnar i hjärnan liksom. Jag ska bara, brukar säga det när jag har meditationsutmaningar, när man liksom gör som vi har gjort nu i 40 dagar, så hamnar man ju i den där svackan, eller när man märker att det är motstånd liksom, när man, ja, jag ska bara, sen ska jag meditera, och helt plötsligt har dagen gått och man ligger i sängen liksom och bara shit, nu blev det inte idag heller, och så får man dåligt samvete, och så fort man tänker att ja, men just det, jag ska meditera idag, men jag ska bara, nej, jag ska inte bara, jag ska bara meditera först. Sen kan jag fortsätta. Det är där vi behöver ha det. Tänker jag att just jag ska meditera idag. 5, 4, 3, 2, 1. Gör det.
Mm.
Och även om det bara blev 2 minuter idag, så är det bättre än inget. Kanske räcker den här gången.
Ja, det är det. Att man måste inte alltid göra så himla mycket.
Nej. Men vad är det då som gör, Victoria, att vi liksom inte prioriterar att lyssna på vår kropp? Även om vi vet vad vi liksom, vad jag skulle må bra av. Så vad är det som händer som gör att det liksom, huvudet hela tiden tycker att det finns andra saker som är viktigare?
Ja, men alltså den där frågan är ju så, för det första så jäkla bra och så jäkla svår, tänker jag.
Ja, precis.
Så att jag tror att det är fler än vi. Jag tror att det är så många som gör precis så. Att man vet precis, men man tycker att man inte har tid. Men jag kan ibland känna att jag är så här uppvuxen med att man alltid, du vet det här, det ska vara hårt och svårt att tjäna pengar.
Mm.
Man får, om man sover länge på morgonen, då är man lat. Och massa sådana där grejer som jag kan känna, framförallt från min pappa. Han har ju inte sagt det till mig, men jag har ju sett hur han har levt sitt liv liksom. Mm. Och då tänker jag så här, att då har man det med sig i, eller jag har det med mig i bagaget.
Mm.
Och så skaffar jag mig ett jobb som är fritt, och det finns inga tider att liksom förhålla sig till och så. Och då blir det ju på något sätt en krock i min hjärna. För att jag tror fortfarande att man måste gå upp tidigt och så måste jag jobba hårt. Och man är jätteduktig om man jobbar så här långa arbetsdagar. Och då tror jag mitt i allt det där att jag ska försöka prestera så mycket liksom.
Ja.
Så får jag för mig att jag inte hinner ta hand om mig själv.
Ja.
Eller vad tror du? Hur tänker du om det där?
Jo, men jag tror absolut så. Det blir det här görandet sätter så mycket. Det är så mycket ett kvitto på att man gör något bra. När vi gör saker, det här liksom skapandet, eller som du säger, prestationen. Att leverera. Sen tror jag också det finns så mycket av det här tydligt eller otydligt i oss att det är egoistiskt när vi ska göra någonting för oss själva, så är det lätt att hamna i att liksom man känner sig att oj vad egoistisk jag är nu om jag prioriterar detta. Det är också en sån där liten grej, och jag tror att båda de två delarna kan ha stor betydelse i varför. För skulle det vara så att, om vi tänker på att min bästa kompis skulle säga någonting och behöver mig, så skulle jag liksom, och verkligen behöver mig, för att hon behöver det för att må bra, så hon behöver att vi hörs nu eller ses nu, så skulle man ju vara beredd på att släppa nästan allt för det.
Mm.
Men om jag då tänker på mig själv som min bästa kompis, jag behöver verkligen det här nu för att orka. Vad är det då som gör att det är så svårt? Men om jag tänker på mig som en bästa kompis kanske det blir lättare, jag vet inte.
Det är det, man borde ju vara sin egen bästa kompis.
Ja.
Men det är så intressant som du sa, för att jag känner igen mig, för jag tycker faktiskt att jag blivit bättre själv på att ta hand om mig nu om man jämför med för 10 år sedan.
Ja.
Men jag kan komma ihåg när jag var väldigt inne i det här att jobba mycket liksom, och det, ja, då kunde jag bli irriterad på mina vänner som tog hand om sig. För då tyckte jag att de var så här lata och som du sa egoistiska. För jag kunde inte liksom, jag var inte där.
Nej.
Jag kunde inte se det fina i att nej, men jag vill inte jobba 16 timmar om dagen. Nu vill jag gå hem och ta ledigt. Och då blev jag lite så här, då tyckte jag, jag skäms för det, men då tyckte jag att de var lata. Men nu har jag ju förstått att det var jag själv som var helt uppåt väggarna liksom.
Ja.
Och skulle prestera.
För i grund och botten så finns det ju verkligen ingen annan än vi själva som vet vad vi behöver och vad vi mår bra av. Det är ju liksom, det är verkligen bara jag som vet det. Så där borde det vara ganska logiskt att tänka på sig själv som sin bästa vän. För det är så mycket lättare att vilja hjälpa andra, finnas för andra. Mm. Och så finns liksom inte orken kvar till oss själva när det borde vara tvärtom. För ibland hjälper vi ju andra genom att vi mår bättre. Det kan ju räcka med att bara vara i vår närhet. Om jag är på en bra plats och jag verkligen mår bra, för då utstrålar man ju någonting. Då behöver vi ju inte ens gång anstränga oss för att finnas för andra.
Men det är det där med att grejen är ju också, man är ju bäst när man bara är sig själv.
Eller hur?
Jag tänker, då är jag bäst i mitt yrkesliv, jag är bäst som kompis, jag är bäst liksom i eller bäst, men då är man inte bäst av sig själv.
Precis, liksom. Du är bäst av Victoria.
Mm. Ja. Mm. Och när man inte håller på och anstränger sig för mycket och försöker slå knut på sig själv för att alla andra ska bli nöjda, och så struntar man i vad man själv tycker liksom.
Ja, när man hamnar på en sån här, liksom en sån här skön balans eller liksom harmoni, flow, det är flera sådana olika ord för liknande saker, när man är där det bara är ganska skönt, saker och ting flyter på och man mår himla bra. Det är väl där vi vill vara, och som du säger så tror jag att vi kanske många gånger försöker för mycket, vilket gör att vi missar oss själva.
Mm. Jag är helt säker på att det är så. Men det är ju också intressant då, varför ska det vara så svårt att vara på den platsen? För det är ju där man allra helst vill vara.
Ja, eller hur? Det är så.
Men...
Och det tror jag tror väl att där hamnar vi, om då tillbaka till det liksom saker vi har pratat om innan, så tror jag att där igen så hamnar vi mycket i det här omedvetna, medvetna om hur vi blir påverkade av saker vi ser på sociala medier eller hur andra har det, hur andra gör, vad som sägs att det ska förväntas av en att göra och så vidare. Det finns så många liksom outtalade saker som liksom vår hjärna ändå registrerar.
Mm. Vet du, jag har ju testat att ha så här, på helgerna är inte jag på sociala medier. Och det så. Är så intressant. För att jag trodde inte att det påverkade mig så mycket. Jag förstår att det påverkar på vissa sätt. Men när jag inte har varit där på några dagar, alltså gud vad jag blir så här avslappnad då.
Eller hur?
Ja. Och jag tror också för, som, för dig och mig är ju sociala medier en del av vårt jobb också. Så det är ju inte bara att man scrollar för att det är kul, utan det är så mycket annat också. Och det blir ju väldigt lätt att man jämför sig och tänker att alla andra har så härliga liv och själv lever man ett tråkigt liv.
Ja, precis. Det är jättekonstigt egentligen. Ja, där skulle man verkligen, vi skulle nog alla behöva bli bättre på att hitta vår egen, den här inre kraften, att jag faktiskt har ett val. Och jag har valt att vara på den platsen jag är. Så det kanske inte alls är bättre för att jag byter plats, utan att det handlar om är ju kanske någonstans inifrån. Vad är det jag behöver göra för att må så bra som möjligt på den platsen jag är just nu? Att hitta det. Vi behöver vara snällare mot oss själva, tror jag.
Ja. Jag tror inte bara det. Jag är helt 100% säker. Att nästan alla borde vara snällare mot sig själv. Det finns ju typ ingen. Alltså jag är ju den som är elakast mot mig själv. Det finns ju ingen annan som säger så elaka saker som jag kan tänka om mig själv.
Nej, liksom. Precis. Så, och det är också så, varför gör vi det? Vi skulle ju inte säga de sakerna till någon annan.
Nej.
Och då landar jag igen i det här att vi kanske behövde, om vi än försöker ändra mindsetet det här att jag är min bästa kompis. Och någonstans är det ju så att den här bästa kompisen, vi kommer ju hänga ihop hela detta livet. Och det är min bästa kompis och jag, det är ju vi som kommer gå igenom allt tillsammans och det är vi som kommer veta hur liksom, vad vi behöver och vad vi känner liksom. Så att om man då börjar tänka på det så att jag är min bästa kompis och ska finnas där för mig och stå ut med mig, så kanske man kunde ändra sitt sätt att tänka och vara mer eftertänksam i både vad man säger högt eller vad man säger i tanken till sig själv, och lite mer peppande och uppmuntrande. Det tycker jag alla ska prova.
Det tycker jag med. Jag har börjat med en grej som är att om jag gör någonting som jag tycker är lite så här läskigt och så har jag äntligen vågat göra det, eller om jag har haft ett mål och så har jag äntligen nått det där målet, då säger jag så här till mig själv när jag är ensam, alltså när jag säger det högt, då säger jag så här: åh, bra gjort, Vickan! Som om jag själv skulle vara min egen support, liksom.
Det är superbra.
Ja, och grejen är att det är för man blir glad.
Ja. Det gör stor skillnad om man säger någonting sånt till sig själv. Om man säger det högt att, åh, vad bra du var. Eller såna, var någonting sånt. Eller lite så peppande. Det kan kännas jättefånigt. Men det känns ju aldrig lika fånigt. Och liksom, det här vi tänker att bara, åh, jag är helt värdelös. Hur tänkte jag nu? Eller jag kan inte någonting. Eller sådana tankar kommer ju. De bara poppar ju upp liksom, utan att man behöver provocera särskilt mycket. Och de känns inte konstiga eller fåniga. Så det borde det ju faktiskt inte göra åt andra hållet heller. Men ändå så är det svårare.
Det är ju det. Men tror du att det kan ha med jantelagen att göra?
Säkert. Det tror jag absolut kan spela in mycket. Ska jag inte tro att du är något, Vickan?
Precis. För det har man ju tutat i sig själv, exakt det där som du sa nu. Om Vickan. Man har ju tutat i sig själv hela livet.
Nej, inte ska väl jag. Det är väl liksom också sån här... att höja sig själv. Ja. Säg.
När jag var liten och gick på lekis och ritade teckningar, så blev jag jättenöjd. Så sprang jag runt och visade dem för mina kompisar och sa, titta vad fult. Det var ju bara för de skulle säga, nej men det är jättefint.
Precis, den gamla klassiken. Det har man gjort någon gång när man stått som tonåring och gjort sig i ordning. Och man ska gå ut också och man tycker att oj vad snygg jag blev nu. Och liksom, det här blev jättebra. Och bara, nej men så här kan jag inte se ut. Du är mycket finare än mig. Och det är också det här för att få den här tillbaka. Att någon annan säger det liksom. Ja, jösses.
Men för om man hade gjort tvärtom och sagt, kolla vad snygg jag blev. Undrar vad som hade hänt då?
Ja, undrar vad som hade hänt då. Jag tror att vårt samhälle är så liksom, så också insprängt i det här lite jante. Att många hade nog reagerat, vem tror hon att hon är liksom. Men om vi kunde ha det med oss från när vi är små, för små barn tänker ju inte så. Riktigt små barn gör ju inte det, utan det händer ju någonting på vägen upp där det liksom nästan bromsas liksom lite locket på där det kommer att tro inte att du är något. Vilket gör att vi nu sitter här som vuxna, ganska många av oss, och behöver liksom fixa det där nu. Att hitta tillbaka till att peppa oss själva och komma ut. Jag tänker ju dina bilder, dina power woman bilder. Jag tänker ju varenda gång jag ser den som jag har som min profilbild på Facebook. När jag sträcker upp armen och liksom, jag kan känna mig verkligen så. Ibland bara, shit, här kommer jag se upp. Och snygg är jag också.
Bra! Det är underbart.
Just i den stunden, när vi tog den bilden, så kände jag så. Och det är väl det vi behöver plocka fram mer. Att få känna liksom, den här kraften i oss själva. Och det här vackra i att vara just den jag är.
Ja, och jag tror att ibland behöver man lite hjälp att plocka fram det. Om det är så väl dolt så man inte lyckas själv, då behöver man lite hjälp. Och det behöver inte vara något svårt. Det kan ju vara som till exempel när du stod ute i skogen och sträckte upp den där handen och plötsligt kände du det liksom.
Precis, ända från tårna som var stenfrusna eftersom jag var barfota i mossan, men den kom därifrån, från jorden, hela vägen upp, kraften. Men jag tänker ju lite tillbaka till det, jag tänker, som du och Malin också pratar mycket i er podd om med kroppar och sånt där, så tänker jag också på, det är ju också en sån här grej som i mitt huvud då, som har haft mycket svårigheter och utmaningar med min kropp och liksom haft en skev kroppsuppfattning under många år tidigare med ätstörningar och grejer, att det jag tänker på idag är att jag kan ibland själv fortfarande hamna i det här liksom, om man har, framförallt om man ska ha mens, och så känner man sig svullen och stor och allt är liksom, ingenting är rätt. Men så ser jag kanske en annan kvinna som kanske är riktigt stor, och så kan jag ändå tycka att oj vad hon är vacker. Och så kan man se någon som kanske är väldigt smal, som inte ser ut att må bra, men man kan se en annan som är smal och kanske som också bara är vacker, och så funderar på det här vad det är. Och det är ju den här livskraften som finns i människan, och då spelar det ingen roll, stor, liten, lång, smal, kort, tjock, alltså vad den är. För har en människa det här glowet, så blir människan vacker. Och det glowet, det är jag helt, alltså, det är jag helt säker på att det kommer inifrån.
Mm. Det är jag också. Och jag tänker på det här som man har sagt i alla tider, att skönhet kommer inifrån.
Ja.
Det är ju så.
Ja.
Bara för att det där glowet som du pratar om, jag tänker att det är det som jag till exempel i mina powerbilder fångar hos de här människorna. Men grejen är att det är inte så att det bara är jag som kan se det, eller att jag har ett magiskt trollspö som jag svingar med. Det kommer ju inifrån de här kvinnorna själva, när de bara får vara liksom helt avslappnade och bara känna, ja men här är jag. Jag ser ut exakt så här, och det är skitbra och helt perfekt.
Ja.
Det är coolt.
Det är jättekult. Och just därför så kanske vi skulle lägga lite mer kraft och energi att prioritera det där inre, där vi landar i det. Istället för att kanske liksom tro att måste springa på gymmet hur mycket som helst, eller jag måste följa de här dieterna för att jag ska liksom, ja, någonting. Och istället försöka jobba med att hitta vad är det jag tycker är kul. Och göra det. Okej, tycker jag det är kul, bara är kul att sticka, ja, då kanske jag behöver göra något fysiskt också, för att det mår kroppen bra även på insidan, liksom, att få den här balansen. Men att lägga mer fokus där, på insidan, vad det är jag tycker är roligt, vad får mig att skratta, vad mår jag bra av, istället för hur jag ser ut på utsidan.
Precis. Men jag tror att det där går lite hand i hand med det vi pratade om innan, det här med att känna att man, eller känna, få för sig och hitta på att man inte har tid att ta hand om sig själv. Ja. Och jag tror att när man är i den onda cirkeln, då det blir ju bara värre och värre. Att till sist tänker man ju att, ja, men man proppar i sig saker som inte är bra för kroppen, man rör inte på sig, man tar verkligen inte hand om sig själv. Och då kommer ju också de här elaka tankarna som man kan ha om sig, ja, själv. Det är då man börjar tänka att, nej men gud vad jag är tjock, eller oj vad svag jag är, eller
sådär. Eller man är värdelös, eller allt vad den är. Ja, precis.
Men om man är på en bättre plats i livet, där man tar det lite lugnt, känner, vad säger man, att man känner inåt, vänder sig lite grann inåt kanske man säger, då är det ju lättare att hitta den där kärleken till sig själv och acceptansen, att man accepterar att man ser ut som man gör och man är bra som man är.
Det är också lite den här kraften att hitta den i sig själv, liksom. Här är jag, det här är jag. Och jag vill inte vara på något annat sätt, utan där jag är. Och att vi någonstans inte glömmer bort det heller. Att vi är, alltså vi har valmöjligheter. Att välja.
Och att man själv kan skapa så himla mycket. Ibland är det så lätt, i alla fall att jag tänker, att jag behöver så himla mycket hjälp. Du vet, man... Som jag har ju ett företag, och i det företagandet sätter jag ju mål och har lite olika drömmar som jag skulle vilja nå och så. Och då är det så lätt att liksom, om man är på en dålig plats i livet, att typ skylla ifrån sig och tänka att men nu kan inte jag nå mitt mål bara för att någon annan måste hjälpa mig att komma dit.
Precis.
Men när man landar i sig själv och tycker om sig själv, och då inser man ju att, men jag kan nå de där målen själv, jag behöver ingen hjälp.
Nej.
Alltså det är upp till mig. Och det är ganska coolt, för det finns ju en slags styrka i det också. Sen är det såklart att det alltid är roligt att jobba tillsammans med andra. Jag menar inte att man ska vara en så här enstöring. Nej, om man inte vill.
Nej, men så är det ju, alltså, det finns ju en enorm kraft i det, att känna att man liksom kan göra saker själv. Och det är ju som du säger också, det är lättare, känner man att man är väldigt stressad eller man är i obalans i kropp och själ, så är det svårare att tro på sig själv på alla plan. Då är det också lätt att tänka att man behöver någon annan för att lyckas, som du säger, man behöver någon annan för att skapa saker.
Ja, det är jätteintressant. Och nu kom jag på det här med att man tror ibland att man behöver någon annan. Men sen när man bara tittar omkring sig, så ganska ofta, så för det första behövde man ingen annan. Men så är man också närmare sitt mål än vad man trodde.
Mm.
Det är inte så svårt att ta de där stegen, men man måste ju kunna se stegen liksom.
Precis.
För att kunna ta dem.
Mm.
Och de tror jag inte att man hittar om man är superstressad.
Nej, då ser man inte då. Man ser inte de här små förändringarna heller om man är superstressad. Så kan det vara svårt att se det. Att det kanske även har, vi nog pratar mål, att man har liksom tagit små steg framåt i rätt riktning. Liksom. Men de är små, men de syns inte liksom i stressen där man tänker att man redan kanske nästan skulle vara i mål.
Mm.
Men jag tänker också att det är ju lite åt andra hållet med. Att vi ibland också fastnar i att tro att andra behöver oss. Vilket gör att vi inte kan prioritera oss själva. För vi behöver prioritera någon eller någon annan. Eller liksom finnas där. Och det behöver vi göra först. Liksom.
Mm.
Jag tänker det är ganska vanligt bland kvinnor. Som många gånger som är kanske utbrända och har familj och sådär. Man hela tiden tänker att andra behöver mig. Och då tänker jag det är viktigt att komma ihåg att de kommer inte att få nytta av oss om vi liksom helt slutkör, om vi inte orkar.
Nej gud, det där är ju så bra. För det är så sant. Det är ju exakt så. Att om vi ser slut på oss själva, då kan inte vi hjälpa någon annan.
Nej, jag menar, flygvärdinnetänket igen. Jag har tjatat om det innan i den här podden, men det tål att tänkas på igen och i olika situationer som vi pratar om. Ta på dig masken själv först innan du hjälper någon annan.
Mm. Det är sant.
Det är ju, ja. Så,
jag tänker...
Säg.
Nej, jag skulle bara säga att mina föräldrar börjar bli lite gamla nu och behöver en del hjälp. Och där kan jag ju... Alltså man vill ju så gärna. Man vill ju vara där hela tiden och ta hand om dem och göra så de får det bra. Alltså de klarar sig ju själva, det är inte så att jag måste. Men vissa saker behöver man hjälp med.
Ja.
Men då, där är det jättelätt att jag först går till dem och gör saker för dem. Och sen hann jag inte med mitt eget hemma hos mig liksom.
Precis. Och lite så tänker jag att det är lätt att göra med barn också. Det kände jag nu när jag var i Sverige igen och liksom mina barn är vuxna. De klarar sig alldeles utmärkt utan mig, men ändå så liksom, om det är någonting som är lite sådär så ska jag in och liksom försöka fixa eller lösa. Och liksom, de klarar det alldeles utmärkt själv och så istället så slår jag kroppen för mig själv och missar då kanske att göra saker som jag behöver för att må bra. Och hade man då prioriterat det, så hade det andra kanske skett automatiskt. Liksom. Att bara stå där och att lyssna istället för att försöka lösa saker.
Det tror jag vet, man vill ju så gärna komma med olika lösningar.
Ja.
Men det de egentligen vill och man själv är ju ofta bara att någon lyssnar på vad man säger.
Precis. Precis, och det är så viktigt liksom. Och det är ju, jag kan ju känna det, det är ju det jag gör när jag coachar och det är så det är liksom i annat. Men så kommer det till mina egna barn och så bara, nej men nu ska jag lösa saker här vid. Vänta, 26 år, hur gammal står du att du var? Här kommer mamma och lös saker åt dig. Och det blir liksom, det blir ju inte bra även om, jag tänker, nu säger ju mina barn, vi är ju ganska nära relation så de säger ju ifrån. Men jag tänker också att skulle de inte göra det utan låta mig lösa så skulle det bli ännu hårdare knuta både på mig och för dem. För i slutänden så är det ju inte bra för någon. Det finns ju ett lärande i att skapa lösningar och det är ju likadant. Nu är det kanske inte så med dina föräldrar än men jag vet att det är ju väldigt vanligt när jag jobbade inom äldreomsorgen för många, många år sedan. Att man ibland gjorde grejer åt en del äldre människor som de faktiskt fortfarande klarar av att göra själva. Mm. Vilket också då liksom, som kanske egentligen någonting som är bra för dem att få göra själva. Men vi vill så gärna hjälpa, vi vill liksom lösa.
Gud vad lustigt att du sa det, för det är exakt det som är mitt problem. Att så här, jag vill så gärna, alltså att jag blir som en curling, ett curlingbarn.
En curlingbarn.
Jag curlar mina föräldrar för jag vill att det bara ska gå smidigt och de ska ha det så bra. Men ibland, de har ju kanske inte ens bett om att jag ska komma dit och göra vissa saker. Det är ju jag själv som har hittat på att jag ska gå dit och göra det.
Precis. Ja. Ja, det är spännande hur vi gör. Men jag tänker vi ska ta och avrunda lite grann. Men man skulle väl kunna sammanfatta bara innan jag ställer de sista frågorna till dig nu så skulle man kunna sammanfatta med att vi vill att alla människor ska ha lite mer glow, eller hur?
Mm, det vill vi verkligen.
Hitta sitt inre glow. Men vi brukar alltid avsluta med att fråga vad du har för dina bästa feel good tips.
Min favoritgrej är ju att vara mycket i naturen. I love it. Det funkar alltid. Och sen jag gillar ju att meditera. Jag är inget meditationsproffs, men meditationsproffs kanske heter. Men jag kör så här vägledda, ganska korta. Jag tycker typ en kvart passar bra för mig. Men så jag gör det, och det är helt underbart. Speciellt när jag är lite så här stressad och tänker att jag inte hinner ta hand om mig själv.
Och det är ju då man behöver det mest, tänker jag.
Så det är guld värt. Och sen har min syster en jättegullig hund som heter Simon Karlsson.
Just det, han är så söt.
Ja, och bara man ser honom så blir man ju så här glad, avslappnad och lugn. Så han är värsta lyckopillret.
Åh, härligt. Djur har ju en sån förmåga också att kunna liksom ankra oss, jorda oss. Om det är mycket eller om man känner sig nere, de är så fantastiska på det. Att känna av oss, vad vi behöver.
De är på en helt annan nivå än vad man själv är.
Precis. Härliga feel good tips. Och så har vi då den sista svåra frågan. Jag har någonting som jag kallar för feel good barometern. Där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på feel good barometern precis just nu?
Men gud vad roligt. 10 såklart, för jag har ju precis gjort alla de där feel good tipsen som jag sa till dig.
Vad härligt.
Ja,
precis.
Jag har varit ute och gått i naturen, det är jättefint väder. Jag har träffat 2 hundar. Den ena passar jag och den andra var den hunden som jag pratade om.
Ja, just det. Vad härligt.
Ja, så jag mår bra och det är härligt.
Ljuvligt, precis. Jag tänker att det är så viktigt att också stanna upp och ta de stunderna att se det, ibland reflektera. Även om man kanske inte är på en 10 hela tiden, att kanske det är okej att vara på en 3 ibland, men att lägga märke till de där små stunderna som dyker upp där man kanske faktiskt är en 10 istället för att tänka att hela livet ska vara en 10 och gå och vänta på det. Att fånga de stunderna och lyfta dem.
Jag är en 10 nu för att jag har, alltså pandemin, det var inte så kul. Och det var inte så kul att vara företagare under pandemin. Så att jag har ju varit typ så här en 3 i 2 år. Så, men, och jag tror att det är därför som jag nu känner bara, men jag, alltså nu, jag mår så bra.
Vad härligt. Så härligt att höra, Victoria. Och alltid lika härligt att prata med dig. Så att bara det gör ju att jag kan känna att jag har landat på en 10 jag med. Det är härligt med energi. Vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst som vanligt. Men jag tänker att för den här gången, det kanske blir fler gånger. Så tar vi och lämnar det här avsnittet. Och jag säger tack så jättemycket, Victoria, för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med, det var jättekul. Ja.
Stort tack till er som har lyssnat. Ta hand om er och glöm inte bort att hitta det där härliga glowet som du har inom dig. Så hörs vi snart igen.